Alla är med.
Alla ska med.
Alla är med och Caroline har precis, ser jag, påbörjat sin alltid lika provocerande solbränna.
Ja, det är sant.
Men alltså den kommer, den är nog datumstyrd. Jag behöver inte ens gå ut.
Men ni har ju bra väder i Skåne, vad jag förstår.
Ja, du sa ju just att det var 20 grader eller något.
Ja, alltså i solen. Ja. Det är inte det som är temperaturen, men... Det är inte så man mäter temperatur.
Men du har liksom fått mer färg på en vecka än vad jag någonsin har haft i mitt liv.
Ja, nej, men det är skitkonstigt. För jag har också blivit brun om benen. Men jag har inte gått barnbent en enda dag.
Va?
Ja, det är faktiskt...
Nej, men jag tror att jag har haft så här, typ träningstights. Och så, för det har liksom blivit trosstreck.
Ja, det måste vara att de inte har så hög sån här SPF då.
Nej.
Nu förväntar jag mig, det här blir som en presentation, att du, Jenny, har läst någon metaanalys som har tittat på det här med melanin och hur det utvecklas i huden.
Ja, men jag funderar precis på det, ifall det, för att om man tränar musklerna på en del av kroppen, då kan de ju liksom förbättra tonus och sånt på till exempel andra sidan. Om man bara tränar höger biceps så kan det ju så. Så nu började jag fundera på om det finns någon sån melaninreaktion. Eller så har du ätit väldigt mycket morötter. Det ger ju också lite mörk eller lite brunare hud.
Ja, alltså jag måste bara säga att jag tycker att det är jobbigt att man blir så här brun. Jag tycker att det är liksom inte inne att vara brun nu för tiden.
Jo, om alltså, du är sån här crossfittare är det väl inne.
Ja, men jag är ju inte.
Nej, men jag tänkte att du kan anamma hela livsstilen. Anpassa ditt liv efter att du blir brun.
Ja. Ja, nej, men för jag tycker liksom mer att det känns lite osunt liksom.
Ja.
Men du har väl väldigt bra pigment. Du bränner det ju inte och så heller.
Nej.
Och sen så använder ju du, jag vet ju att du använder såna här dyra hudvårdsprodukter, så jag gissar att du har en bra SPF i ansiktet och sånt där.
Jag vill bara säga att de behöver inte vara dyra för att vara bra. Men de i alla fall. Jag kan inte.
Nej, jag har dyra krämer, men vi antar att det är SPF i dem.
Ja, de är ju oftast, de här ansiktskrämerna har ju SPF nowadays. Vilket är ert favoritdjur?
Men Caroline äger ju flera djur. Eller äger, man gör väl inte det. Men jag vet inte hur man ska prata om det här.
Har, kan man väl säga.
Du lever ju med många djur.
Ja, jag tycker det är jättesvårt att säga en som är favorit. favorit. Jag är ju väldigt, väldigt förtjust i mina höns. Men det är ju inte som att jag gosar med dem.
Nej, för de fick ju små tröjor.
Ja, de fick tröjor, ja. Men jag är otroligt imponerad. Jag har dessutom precis läst en bok om höns, alltså världens äldsta husdjur. De är sjukt coola. Alltså vet ni att tuppar är ju inte så trevliga. Nu är jag särskild också, det är inte tupparna jag förtjust i, utan hönsen. De våldför ju sig på hönsen lite då och då. Då kan... hönorna vända ut och in på sin liksom vagina och tömma ut, om det är en elak tupp som hon inte vill ha, så spottar hon ut hans spermier.
Oj.
Så att inte den får lov att befrukta hennes ägg.
Men tycker de inte att alla tupparna är otrevliga? För de är väl otrevliga? Alltså de är väl
de kan ha favorittuppar eller tuppen som de vill ha. Och då har de också ett sätt så att de kan så här spara hans spermier så att hon kan använda den då upprepat i flera dagar för att befrukta äggen. Även om det är andra som befruktar sig. Ja, de är så himla coola.
Jaha.
Men också hur de kommunicerar och larmar och tar hand om varandra. Och, ja, det är häftigt, tycker jag. Så det,
men sen är de ju också där, jag minns när ni byggde en ny entré till hönsgården. Och de inte fattade att de kunde gå ner. En ramp var det väl eller något sådär. Och de inte fattade att de kunde gå ut.
Nej.
Och de var kvar inne en hel dag. Till slut fick ni nästan så här putta ut dem. Bara, ni kan gå ner för den här också. Det är ju så här. Alltså vad försiggår där inne?
Ja. Nej visst, ibland tycker det. Ibland gör de ju själ för höns hjärna.
Ja.
Men de verkar ändå vara ja, väldigt coola tycker jag. Men jag vet inte, det är ju så det är ett coolt djur. Om vi är fåglar, fåglar räknar vi till djuren, eller hur?
Jag tror att allt som lever som typ inte är växter eller någon typ av sån här alg...
Det är inget däggdjur.
Men de är djur.
Mm. Men, ja.
Det finns en... Jag tror att det är en fake konspirationsteori. Men det finns i alla fall en konspirationsteori om att alla fåglar... dog 70-talet och allt som vi ser som fåglar idag är liksom robotar som är utplacerade för att spionera på oss av typ deep state.
Gud, jag har ju då slaktat det. En del av mina hönor, jag är ganska säker på att det inte är robotar.
Nej, men vi vet ju att du är köpt av deep state och säger det här för att lura oss.
Ja, det är sant, det är sant.
Det finns en till sån teori som heter hästar. Häst är en frukt som inte finns.
Ja, det är väldigt komplicerat.
Jag vet inte riktigt vad syftet med den är. Det är svårt med konspirationsteorier som inte har något syfte. Det pratade ju vi om förra helgen, Jenny.
Ja, precis. Men den här med fåglarna tror jag faktiskt är en kille som just vill undergräva konspirationsteori-grejen. Så att han går liksom in på befintliga konspirationsteori-forum och skriver bara om sin den här påhittade grejen. Och då blir de andra så frustrerade så att de slutar skriva. För att det är så puckat.
Det är kanske ett bra sätt att förstöra konspirationsteorier.
Det är någon sån här speciell grilla infiltratör-variant.
Man måste verkligen ha rätt mode för, och energi för att orka med något sånt.
Ja. Jag förstår inte hur man... Och han verkar ju ägna flera år åt det.
Jag har inget favoritdjur. Jag är inte en sån person som har favorit av någonting. Jag byter allting väldigt mycket. Utom nära relationer. De kan jag hålla kvar vid lite längre. Men djur... Alltså jag tycker... Jag är lite rädd för hästar.
Ja.
Jag stod i en tjurhage i oktober. Och då kände jag också lite så här... Ja, men ni vet så här, djur, när man börjar tänka så här... De är sjukt stora och kommer emot mig nu. Ja. Och jag gissar att de är så smarta att de känner om jag är osäker. Ja. Och då blir jag lite osäker och så här. Så det, jag klappade med så här väldigt försiktig handflata.
Ja.
För att just så här, djur som kan lägga sig på en som man dör och så. Och hästar tycker jag, får jag bara säga. Jag tycker det är en skum grej med hästar. Och jag vet att jag har sagt det här till dig förr, Caroline. Jag förstår inte varför de ställer sig människan.
Nej.
Därför tycker jag de är lömska.
Du tror att de har ett syfte att de försöker...
Nej, men de är stora och starka och smarta. Varför gör de? Varför rider de runt i någon liten bana med något litet barn på sig? Liksom? Ja, det tycker jag är märkligt. Alltså det här med att man kan tämja hästar. Mm. Nej, det tycker jag är lite obehagligt. Så jag kan mer komma på sådana saker. Men sen annars, så fort bara man ser vilken naturdokumentär som helst om olika djur, så är det alltid så här otroligt. Alltså har ni sett den där klassiska, den är väldigt populär på Netflix, om en man som blir kompis med en bläckfisk?
Nej, men jag har sett att den finns. Men jag har inte sett själva. Mm.
Jag försökte få mina barn att titta på den. Jag tänkte så här, det här är så här mysigt. De var helt ointresserade, men jag tittar på den. Det är jättefin. Han lär känna en bläckfisk genom att... Ja, men han dyker ner och så ser han att den inte tar avstånd från honom. Och sen bestämmer han sig för att åka ner varje, dyka varje dag. Och då får man ju lära sig massor om bläckfiskar när man ser den. Ja. Till exempel att de dör när de har fått barn. De,
vad är det för föräldraskap?
Hon ja, men de är ju också så här otroligt intelligenta bläckfiskar. Och det är ju också lite obehagligt. Men jag tycker det som är mest obehagligt med bläckfiskar är ju att de har näbb.
Ja, inuti.
Ja, jag får så här rysningar bara jag tänker på det. Att de har en liten näbb där inne. Men de är ju liksom fruktansvärt intelligenta.
Ja, men de har ju en annan... Det är ju åtminstone... finns ju en hypotes om att deras bläckfiskars intelligens har liksom utvecklats parallellt med... Ja, men med däggdjur och andra djur. Så att de har liksom ett... De har ju inte en hjärna eller så, utan deras intelligens finns i nervsystemet över hela kroppen på något sätt. Jag har inte läst jättemycket om det här, men det är liksom att det finns teorier om att det då som sagt evolutionärt har utvecklats parallellt med det som... Ja, däggdjurs intelligens liksom. Så att det är apropå så här cool utveckling.
Ja, men och sen också det här med att det finns såna här, att vi vet inte allting om havet.
Nej, verkligen inte.
Än. Och att det finns såna här jättebläckfiskar, det tycker jag är jätteläskigt.
Ja, de tycker jag är fruktansvärt läskiga.
Alltså, många är ju fascinerade av det här med rymden och så. Jag kan inte liksom riktigt relatera till det, men jag kan så här fascineras obehagskänslor över havet och tänka på det.
Ja.
Har ni sett de här gamla David Attenborough-dokumentärerna när han åker ner i så här dykklocka?
Ja.
Och, det är bara, och alla de här lysande djuren kommer med så här små korgar som hänger och spröt. Och, ja, det är liksom det är otroligt. Vi har ju rymden på jorden. Liksom. Hur kan vi veta mer om rymden än havet? Det är ju helt sjukt.
Ja,
ja det vet vi. Gör vi det?
Ja, det undrar jag också. Men,
Det är en sån här klassisk sägning.
Uh-huh. Mm.
Att men ja, obehagligt och att de simmar omkring där nere och är jättestora och har näbb.
Ja.
Och det är liksom på vår planet. Ja, det tycker jag är fantastiskt.
Ja.
Jag vet inte om jag har favoritdjur, men på min Instagram så brukar jag ju lägga ut i stories väldigt mycket roliga eller söta klipp på sälar och pingviner. Och lite på ankor och taxar.
Korta ben.
Grisar, inte grisar. För jag får jättemycket i min algoritm på Instagram just nu. Så här små grisar som blir badade.
Ja, jag får också sådana. Men det är inte något som jag är särskilt... Eller jag tycker ju de är jättegulliga. Men sälar och pingviner är mina favoriter. Speciellt när pingvinerna så här hoppar. Det tycker jag är väldigt roligt.
Men båda de djuren är ju lite sådana som... Eller jag får känslan när jag ser dem att de är lite så här fast i sin kropp.
Ja.
Alltså en säl, det är ju, måste ju vara fruktansvärt att inte kunna klia sig på ryggen liksom, utan att vända sig om mot en sten. Alltså de är ju liksom väldigt så här kompakta och i sin kropp,
de
och
det är därför de
rör sig så roligt.
Mm. Vem kan klia sig på ryggen? Det kan ju inga hönor, inga hästar, inga hundar, inga katter.
Inga... Nej, det är ju för sig sant. Det är sant.
Det är typ knappt jag heller.
Det finns ju hundar som inte kan slicka sig i röven. Ja. Också för att de är avlade felaktigt. Ja. Min brors franska bulldog dog av en fistel i anus.
Oj, vad jobbigt. Men det... Ja. Men, nej, men det finns, de är ju så här, de heter ju klipphopparpingviner. Det är vissa pingviner som de liksom till exempel på Falklandsöarna så då lägger de ägg högst upp på klipporna på Falklandsöarna eller ja. Och då så hoppar de liksom från havet på så här jättehala klippor och de hoppar ju jämfota då för de är ju så konstigt utformade, de kan ju liksom inte använda vingarna till någonting i det, eller de kan ju inte ens flyga, men och då hoppar de liksom jämfota upp för så här små klippavsatser som är jättehala för att det spolar ju så här hav, vågor hela tiden och så, de kan ju hoppa typ så här en meter rakt upp för de här klippavsatserna. Och så måste de upp dit och lägga ägg där uppe. Och det är också väldigt fascinerande med både såna här fiskar och ålar och vissa däggdjur då, att de, eller och fåglar och så här, att de måste tillbaks till någon särskild plats för att
just det.
Eller liksom, vad heter det? Fortplanta sig.
Mm.
och kan ta sig över, ja, och kan ta sig över jättestora områden för att komma precis dit. Det är också konstigt.
Ål vet man väl inte ens vad de gör.
Ja, ja, det här med ålen.
Ja.
Det, ja, men har ni läst den här ålevangeliet?
Nej.
Nej,
men jag har hört talas om den också.
Ja, men den, den handlar inte bara om ål, men framförallt om ål. Men den börjar med ett kapitel där den beskriver ålens liv.
Mm.
Och det är också så här, jag har tydligen levt på den här jorden i 40 år utan att ens tänka på ålens liv. Och det är ju som du säger, Jenny, de har ju ett helt, det är ju helt otroligt alltså. Ja. Alltså djur och våran, ja, men då, de kommer ju från Sargassohavet, ja, som du sa. De, det är där de fortplantar sig. Och
tror sen har man i alla fall, fast ingen har observerat det.
Och sen har de, ålen har liksom flera livsstadier. Och det heter så här glasål, och sen heter det någonting ål, och sen någonting ål.
Mm.
Och sen så simmar de någonstans, och så hamnar de i någon liten vik i Sverige. Mm. Och så ligger de där. Och sen är de där, och så är den där, och så är den där i hela sitt liv. Och så kan de vara så här supergamla. Och så helt plötsligt så får den någon slags signal att den bara, nej men nu är det dags. Och så simmar den hela vägen bort till Sargassohavet för att fortplanta sig. Så himla märkligt.
När jag var student i Lund, då fanns det, typ, det var ju väldigt mycket studenthak och sådär i Lund. Men då fanns det ett uteställe som var typ för 30 plus, vilket jag, vi då tyckte såklart var helt sjukt gammalt. Men det hette ju Sargasso. Det tyckte jag var väldigt roligt.
Ja, det är faktiskt på många plan. Det är som att baren på Rish i Stockholm, en av barerna där, kallas för, i folkmun för skilsmässodiket.
Ja. Ja, det är lite samma grej.
Jag skulle ju väldigt gärna ha ett liv som gick ut på att leva med djur. Men alltså, jag är ju väldigt fascinerad av liksom, jord, alltså lantbrukslivet, djur och natur.
Ja, och det är ju att leva tillsammans på något sätt.
Mm.
Men ett av mina favoritkonton är ju, det heter Seal Rescue Ireland. Och där får man ju då följa, för då tar de hand om sälar som, ja, men som är skadade eller inte verkar klara sig i naturen runt Irland. Och sen så får de ju bo där på ett litet sälspa. Och så får de ju medicinsk hjälp och så här. Och sen så släpper de ut dem igen. Och då får man se när de här sälarna tar sig ner på stranden och ut i vattnet. Och sen ibland så, för då har de ju märkt dem med någon litet grej då. Så ibland så stöter de på de här sälarna igen flera år senare och att de verkar klara sig bra och sådär. Det tycker jag är väldigt gulligt.
Ja, men hur går det för sälar och pingviner generellt? Är det som de andra djuren som bor i de kalla länderna att det liksom börjar bara gå åt helvete?
Ja, jag tror att det börjar ju bli problem med hur de rör sig. Att de, vissa av deras områden blir ju sämre. Och det är väl en av de här sakerna, för det har ju varit sån här, jag vet inte om det är sjölejon som har liksom setts på, det var väl på någon båt i, på västkusten nu. Och de säger...
Valros?
Ja, valros kanske.
Valros var det.
Och de säger ju att det beror, att de liksom tar sig till så nya, liksom för de nya platser, sådana som är välbefolkade, för att det är ju de helt ointresserade av egentligen. Men det är ju för att deras vanliga ställen finns inte kvar eller passar inte liksom, på grund av klimatförändringar. Mm. Och då så tar de sig ut till ställen som egentligen inte alls passar dem, för de blir ju jättestressade av alla de här sjuka människodjuren som ska komma nära och klappa och ta bilder. Och det är ju antagligen för att deras naturliga miljöer blir färre och färre som fungerar för dem. Och det är inte bara klimatförändringar, det är också hur vi bygger ut och tar bort naturliga miljöer.
Det handlar, jag vet inte, men gråsälarna verkar det inte vara någon brist på.
Nej, de verkar ju gå ganska bra.
Är det de som man kan se här ibland också? För här är det med regelbundna mellanrum i min lokala Facebookgrupp, så är det någon säl som har simmat in.
Ja, men precis, de kan man ju liksom se i Stockholms innerstad.
Mm. Det är det, de verkar inte vara så kräsna huruvida det är sött eller saltvatten. De är liksom både i åar och i havet och så.
Men det, jag tycker också att det är roligt att man kan se sälar här. Men vi har ju inga pingviner tyvärr. Men jag tycker också att det är ju bäst om de får leva i sina naturliga habitat. Ja. Även om jag tycker att det är gulligt såklart att det finns bilder på dem. Men... Och sen finns det ju jättestor skillnad på hur de får leva sina liv i fångenskap också. De kan ju få leva, det verkar ju som de kan få leva okej liv i fångenskap, även om det såklart inte är som deras naturliga miljö.
Jag tycker det är knepigt med djur, framförallt sådana här sällskapsdjur, för jag tycker ju egentligen väldigt mycket om hundar, men bara om de är väl uppfostrade och så. Ja. Alltså jag tycker ju inte om alla hundar. Jag tycker om vissa hundar som är trevliga och som inte är så störiga och som...
Nej, och det verkar ju vara svårt. Jag har tänkt jättemycket fram och tillbaka på att ha hund. Men jag har jättemycket saker som gör att det skulle bli jättesvårt. Typ att jag bor ensam och jobbar heltid och sånt där. Men det skulle vara jättejobbigt att få en hund som visar sig vara jättejobbig. För att det kan verkligen ta över ens liv. På så många sätt. Och jag håller med dig, Caroline. Alltså så här... skälliga, oroliga, aggressiva. Gud, det skulle verkligen kunna förstöra ens liv.
Ja, eller bara en hund som är sjuk. Det finns ju så här hund med allergier. Som förtar glädjen. Liksom, på något sätt.
Ja, det är nog bättre med höns.
Jag var i Värmland i helgen och hälsade på en vän. Och då fick jag låna hennes hund och springa i skogen.
Oj.
Och då hade jag den här hunden i någon slags sele. Så den, ja, i praktiken så drog den väl runt mig. Men det var, alltså hon, den här hunden var så otroligt följsam och enkel. Ja. Liksom. Då kände jag så här, jag vill också ha en hund nu, genast.
Men jag förstår ju att det måste vara fantastiskt att ha en sån vän och familjemedlem och liksom det där. Men, ja, men det är nog antagligen en hel del engagemang och så också.
Djursnacket. Min yngsta dotter vill ha en... vad heter de?
Tenrik.
Nej, men en sån här fisk som har två... som har armar och ser ut som att den har så här glatt ansikte. Ossiolott. Nej, vad heter de?
Jaha.
Ja, Lancelot.
Nej, vad heter de? Ossiolåter någonting.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, men det känns också lite taskigt. Det ser ut som Ponyo, om ni har sett den animerade japanska filmen, som är en fisk som blir människa. För den har väldigt mänskligt ansikte. Så. Men att ha en... ja, det kommer nog inte bli så heller. Jag skulle må dåligt att lämna min ocelåter och åka iväg till Göteborg.
Är det en sån som behöver sällskap?
Nej,
eller är det inte bara en akvariefisk?
Ja, nej,
den ska
ju
ha mat
inte.
Och grejer.
Man måste väl prata med den. Nej, jag tror det här med växter.
Ja, jag... har ju kommit fram till att jag inte skulle fixa att ha djur. För att jag klarar ju knappt av att ta hand om mig själv. Men som sagt, att det här med växter är ju, kräver ju också en massa. Och jag är ju, vill ju inte åka ifrån dem. Men de klarar sig ju ganska bra utan mig några dagar. Och det känns ju verkligen inte, så kan man inte göra med ett djur. Men, och jag tror att växterna är okej med att jag åker bort. De har inte sagt något.
Men sen har ju du så... attraktivt läge på ditt boende, så du skulle ju säkert kunna hitta någon som kan komma till dig några dagar om du åker bort och ta hand om
dem. Ja, fast de kommer ju vattna fel. Du får ta hand om dem på rätt sätt.
Du får skriva en lång roman. Instruktioner.
Ja. Mina barn vill ha en tenrik.
Vad är det?
Eller tanrik. Det är en liten igelkott, kanske är det närmaste beskrivningen.
Mm-hmm.
Jag har aldrig hört talas om det.
Vi ser, de ser ut...
Ja, men det ser ut som en igelkott.
Ja, en igelkottrotta, typ.
Ja.
Typ.
Men med barn så känns det som att det är lätt att de tröttnar på djur som inte är så människotillvänjda. Alltså sociala. Typ de här, så här ökenrottor som bara är vakna på natten och springer runt. Och aldrig vill komma ut på dagarna.
Men hur länge lever en sån här tenrik?
Jag vet inte. Det blir ingen tenrik.
Nej.
Vi har djur. Vi har tre katter och väldigt många höns. Och just nu har vi också en häst. Så att, Vi klarar oss.
Ja, jag säger nej.
Då får Klara kan inte komma och hälsa på när du är som det är en häste.
Men hästen bor väl inte hos dig?
Nej, jaha, det gör den inte.
Men hästar verkar ju vara sjukt mycket jobb i alla fall. Att ta hand om. Min brorsa håller på att bygga stall nu. Han bor utanför Örebro. Det är han som är min örebror. Men de har ju 2 eller 3 hästar. Men det verkar ju vara mycket, mycket jobb med varje dag med de där hästarna.
Så. Jag skulle säga att det är mindre jobb än med en hund.
Är det, du behöver inte, eller matar du den eller så här, ryktar den och hit och dit? Och...
Ja, inte jag. Jag har betalt ett busskort till mitt barn som får åka dit och rykta och rida.
Men det måste de göra varje dag?
Ja, i princip. Ja. Men inte riktigt varje dag. Det är ju inte som en hund som måste ut, nej, 4 gånger på en dag. Utan det räcker ju att man tar ut den en gång på dag.
Ja.
Men sen finns det ju många stall idag, har ju blivit populärt, som har hästar på, vad är det heter, Caroline? På frigång eller?
Lösdrift,
ja. Precis. Och då har de, då äter de och går ut som de vill själva. Då har de, aha, liksom ett öppet stall. Men stall som, det här lärde jag mig när jag gjorde filmer om lantbrukare, stall som har såna här, travhästar och fina hästar och dyra hästar, de törs inte ha dem på lösdrift för att risken är större att de skadar sig och så när de driver runt, aha, själva. Men det verkar ju enklare alltså med just det här jobbet kring hästen också, att de sköter sig mer själva.
Ja, men det kanske det är. De måste ju också ridas, även om de är på lösdrift, tänker jag.
Men sådana travhästar rider man väl inte på? Utan bara, de sitter man bakom.
Nej, men
bakom.
Då kör man,
ja,
dem.
Precis.
Ja.
Mycket med det där. Det är ju roligt att vi sitter och pratar om hästar. Och gissa saker.
Hur är stallformen? Det lärde jag mig när jag var intresserad av trav.
Ja,
men vad betyder det då?
Ja, men det är sånt som man säger inför ett lopp. Men hur är egentligen stallformen? Ja, men stallformen har sett, det har sett bra ut på senaste tiden. Och vi har fått rapporter från Kinnunen att det har sett riktigt bra ut på träning. Och ja, stallformen.
Stallformen, då gäller det ju inte en häst. För oftast har ju ett stall många hästar. Men oftast så är det ju så att av någon anledning att det sammanfaller. När en häst är i form så är oftast många i form på något sätt. Så alla hästarna i stallet är bra. Sen kan det också vara om en häst i stallet är förkyld så smittar det ju såklart alla. Så då blir ju stallformen låg.
Och nu blev jag lite sugen på att spela på trav igen. Jag höll på mycket med det ett tag. Det låter ju hemskt ur ett ekonomiskt perspektiv. Men jag gick faktiskt inte back på trav. Men mitt problem var, jag tror att du kan känna igen dig i det här, Jenny. Är att jag blev så inställd på att om jag ska göra det här så måste jag göra det bra. Så att om jag skulle spela på travet en dag, då ägnade jag typ hela dagen åt att läsa på. Jag blev så utmattad till slut att jag var, och grejen var att det, ofta faktiskt så funkar det ganska bra. Alltså, om man läser på så kan man också få lite bättre resultat. Jag har ju aldrig vunnit jättemycket pengar. Som mest har jag vunnit så här 3 och 5 och så. Men jag blev helt
slut. Vad blev
timlönen
då?
Ja, det blev ju inte bra. Men jag har aldrig spelat för mer än 144 kronor. Men... Nej, men jag blev helt slut av så här, för jag kunde liksom, jag tror att de som vinner så här jättemycket ibland, de är nog sådana som så här lämnar in en rad varje vecka med samma siffror och sen någon gång så blir det vinst på det. Medans jag liksom verkligen så här, jag lyssnade på 2 till 3 poddar, jag läste liksom bilagorna i Expressen, så här, jag läste så här bloggar, jag följde en som heter Travmasen. Jag läste alltså alla så typ, och till slut, och så gjorde jag liksom någon slags sammanställning av det och sen blev jag helt slut.
Ja. Nej, jag ska inte syssla med trav. Det, för jag skulle också hålla på till det. Och det kommer inte bli bra.
Jag har ju, alltså nu låter jag så Ja, det ligger, nej men jag vet inte, jag köpte ju, jag och någon till har ju, äger ju också travhästar då. Och vi köpte faktiskt en ny travhäst nu i veckan.
Ja, gjorde ni?
Hur stor del har du i det här?
Ja, vi äger en fjärdedel av den.
Vilket, är det så här främre benet då liksom?
Ja, precis. Höger fram. Nej, men vi delar, vi kör. Man delar inte så, nej. Men ja, så är det i alla fall. Vi däremot så delar vi på kostnaderna.
Men det är väl det som är, när en häst springer in massa pengar så är det lätt att tänka att det är en person som får dem. Men det är ju jättemånga personer som delar på det där.
Ja, det är det. Så, men den ser jättefin ut i alla fall. Så det ska bli lite kul.
Men om hästen inte vinner då, är det bara en förlustaffär då?
Mm.
Aha. Det är stor press på hästen.
Ja, den turen inte vet om det.
Men sen finns det ju så många lopp. Det blir, alltså, man tänker ju generellt bara på så här V75, men det finns ju massa olika nivåer och sånt där. Och det som jag ska säga som jag oftast vann pengar på i trav också, det var ju de här då lite mer B-loppen, eller vad man ska säga. Jaha. V86 har jag vunnit ganska mycket på. Det är på vardagar då.
Mm.
Och då är det ju lägre då är det ju färre som spelar, och så är det lägre pengar i potten, så man vinner inte lika mycket. Men ja, men sen var det ju hela den här härvan med den här hälsenshästen, Karo. Vad är det finns en amerikansk metod där de
hade skurit av,
där de skär av en sena i fötterna då på hästarna. Nervklippning eller så heter det. Så att de inte ska känna smärta i fötterna. Och så visade det sig att en svensk häst som hade vunnit otroligt mycket pengar och lopp och rekord visar att det fanns en bakgrund i att han var nervsnittad. Att han var nervsnittad.
Mm.
Och det här blev ju en stor ett stort drama i travbranschen. Det finns en det finns en sån här söndagsintervju med den kusken som hade den här hästen. Det var spännande.
Visste han om det?
Nej, han säger ju att han inte gjorde det. Och det finns, han hade ju fått papper när han köpte in. Jag tror aldrig att man skulle köpa in, helt ärligt, en häst och försöka fula sig med det i Sverige, för det finns ju jättemycket kontroller såklart. Men Repulsion hette han, va? Hästen.
Mm.
Och då, det var ungefär samma veva som jag slutade, men det är också en bransch som det verkar finnas en hel del fuffens i. Men det gör det ju inom andra sporter också.
Med pengar.
Mm. Precis.
Ja. Nej, jag vet inte.
Men han lever fortfarande, hästen. Alltså, nu, han står i något stall och han har det bra och sådär. Men det var en väldigt gripande intervju i alla fall. Han började gråta och sådär.
Mm. Var det någon som pratade med hästen? Han Robert Redford kunde ju kommit. Han kunde ju prata med
hästen. Just det. Vi hade ju en travhäst som gick jättebra. Som vann på V75 många gånger. Oj. Och... men då brast hans aorta så han dog.
Jäklar.
Men de pengarna från den hästen finansierar liksom fortfarande våra hästaffärer, kan man väl säga.
Det är en helt annan värld.
Mm.
Det är spännande att få lite inblick.
Ja, det är inte så många som känner till min hästsida.
Men det är inte den hästen ni har och eller nej, just det var ju en häst ni var och rider på.
Mm, det andra är en liten pony till mitt barn.
Vad heter den hästen?
Harry eller Jakari.
Okej.
Okay. Han heter Jakari, men det är lite som så här med hundar. De har så här ett namn som de får av uppfödaren. Och sen så kan man typ ha ett eget namn på hästen också om man vill. Annars heter de ju så här Repulsions, Sons... ja. Hottest Wings, Fastest
galna,
Friend.
Galna namn.
Men ja, så Harry.
Nu har vi pratat i nästan 40 minuter om hästar. Nej, inte om hästar, men om djur. Jag tycker inte att det är negativt, men det blev den här korta inspelet om favoritdjur blev lite längre.
Men det var ju någon som ville lära känna mig nu, hur de i alla fall fått veta mer om mina...
Dina hemliga
djur, mitt djurengagemang.
Nej, jag tycker det, alltså jag tycker att det är jättetrevligt.
Ja, jag tycker också det. Det går ju jättebra.
Ja. tack, det var trevligt. Vi gillar djur. Folk får stå ut.
Ja. De får ta det som det är.
Ja. Hej då.
Ja, på återseende.
Ja. Tack detsamma. Det är sol här.